Du lyssnar på Mina strider av och med mig, Nalin Baksi. Hur skulle ni veta varför jag har flytt? Hur skulle ni veta varför jag har lidit? Hur skulle ni veta varför jag har tigit? Ahmed Kaya. Till minne av min farfar Male Zeki Baksi. Del 1. Farmor och farfar bodde i ett modernt höghus och jag gick klädd i shorts och korta kjolar. Lägenheten i Diyarbakir hade alla tänkbara bekvämligheter, till och med en så kallad europeisk toalett. Men att bo i en stor stad med höga hus hade sina begränsningar. Vi kunde till exempel inte spela fotboll på gården utan fick nöja oss med bordtennis. På sommarloven hos mormor var livet annorlunda. Det var bara 2 timmars bilväg från farmor i Diyarbakir till mormor i Beşiri. Men ändå var den korta resan genom sydöstra Turkiet som att förflytta sig mellan 2 världsdelar. Mormor bodde i ett eget hus med en stor gård där vi kusiner, över 20 stycken, spelade fotboll och kunde vara ute och leka hela dagarna. På kvällarna berättade hon sagor och berättelser ur den kurdiska historien. Från att jag var 10 år fick jag inte visa mina armar och ben, så jag var tvungen att ha byxor under mina korta klänningar. Hos farmor och farfar umgicks jag mycket med mina fastrar. Där fick jag ta del av en modern politisk ungdomskultur. Vi lyssnade på västerländsk musik och kurdiska kampsånger. Mina fastrar och deras vänner förde ideologiska diskussioner, pratade om den kurdiska kampen och om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag lärde mig saker jag aldrig skulle ha lärt mig hos mormor. Min största idol var faster Nejla. Hon läste till gymnasielärare, var aktiv i studentvänstern och skulle så småningom komma att tillhöra ledningen för Kawa-partiet som kämpade för ett självständigt Kurdistan. Det imponerade på omgivningen eftersom det då liksom nu var ovanligt med kvinnor i partitoppen för kurdiska politiska partier. Det som gjorde mest intryck på mig var att hon plattade till släktens karar i diskussionerna. Min faster jagades av den turkiska säkerhetspolisen, var ateist och såg de frommaste kvinnorna sed att klä sig i långa, bylsiga slöjor som kvinnoförtryck. Men för att kunna röra sig fritt ute utan att bli igenkänd började hon själv bära svart, heltäckande slöja. Mitt tydligaste minne av Nejla är när hon kom hem och kastade av sig slöjorna, drog på sig ett par shorts och spelade Abbas Money, Money, Money på högsta volym så att hela huset måste ha hört. Varken pappa eller farfar gjorde skillnad på pojkar och flickor. Och farfar var mån om att hans döttrar skulle få en bra utbildning. Eftersom kvinnor hade en svag ställning i samhället var det desto viktigare att de kunde försörja sig själva. Min mormor och mina morbröder var av motsatt uppfattning. När jag hade fyllt 10 år började de oroa sig för min uppfostran. Vid den åldern skulle flickor börja hjälpa till i hushållet och lära sig att brodera och virka. Men jag fortsatte att spela fotboll och slåss med pojkarna. Mormors stora fasa var att jag skulle bli som mina skamlösa fastrar. Och eftersom pappa inte visade något intresse för att jag skulle bli en så kallad ordentlig flicka, bestämde sig mammas släktingar för att ta över min uppfostran. De kom överens med mamma om att jag skulle tillbringa sommaren hos mormor. Där fanns lämplig nog en kusin i min egen ålder. Sabria var en mycket vänlig.